Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Nyss så lyssnade jag på ett kommande avsnitt och grät igen för jag blev så rörd. Bara, det är så svårt att vara förälder, det är så underbart och det är så jävla svårt. Herregud, det slår mig liksom hela tiden. Innan jag snackar vidare, hörni, gud, sluta säga hörni Amanda. Men jäklar vad kul det var att vi fick ses IRL. Vinlunchen, det var hagel stora som ärtor. Men det var också väldigt, väldigt mysigt. Och för er som undrar vad jag pratar om så hade jag alltså på Instagram bjudit in till en enkel vinlunch. Mammornas vinlunch, där jag hade köpt mat. Folk hade swishat mig och så fick vi ta med oss vin. Och det blev kaos för att vädret var så jävla dåligt. Och tanken var egentligen att vi skulle ha picknick. Men det blev bra till slut. Jag vet inte riktigt vad vi pratar om i dagens avsnitt, men så kan det vara. Eller jo, jag vet för jag har lyssnat, men vi pratar om lite allt möjligt. Och en av de sakerna som vi pratar om är att det känns som att anledningen till att jag tycker att det är så jobbigt är att det är mitt fel. Att jag är liksom lite för omogen egentligen för våra barn, att jag har en omogen inställning. Och vi touchar också det här med att ha dåligt samvete. Och jag säger det när vi pratar, men ibland kan det kännas som att när alla andra föräldrar vittnar om att man har konstant dåligt samvete, för det är ju någonting man har hört hela sitt liv i princip, så får jag liksom bilden av att det är någon som sitter och snyftar i ett hörn och bara, åh, jag är så otroligt dålig. Och så är det ju inte för mig. Det är bara liksom att jag har så otroligt mycket tankar som sen, ja, det visar sig att jag också tydligen kanske har det här dåliga samvetet då, som jag inte riktigt fattat att jag har. Och det här med att det är mitt fel, jo, för det känns som att de flesta av mina kompisar när de är föräldralediga bara, åh, gud vad det är skönt med lite ledighet från jobbet. Och jag tolkar inte det som att de är lata som inte vill jobba, utan att de är mogna som har sån zen att de kan pausa en del av sitt liv utan att vara bekymrade över det på samma sätt som jag har varit. Kanske har det att göra med att jag är egenföretagare, men jag tror fan att jag inte hade, alltså jag tror att jag hade varit riktigt rastlös också, att säga omogen, även om jag hade varit anställd. Och apropå att jag är egenföretagare så vill jag vänligt men bestämt säga till er angående sponsen. För jag har hört några säga att ja, men så här, jag lyssnar på poddar och jag brukar alltid spola förbi sponsen. Det tycker inte jag man får göra. Och jag är såklart partisk, men jag säljer min egen spons. Jag har nästan gjort det 100%. Och jag är skitstolt över det och jag gör verkligen bara samarbeten som jag kan stå för till 100%. Och det tror jag att ni märker väl. Och jag kan förstå att man spolar förbi sponsen, men ni får komma ihåg att det finns ju faktiskt verktyg som gör att mina kunder kan se om folk lyssnar igenom spons eller inte. Och om de då vill se sånt så visar jag det såklart, och då ser det ju såklart inte så bra ut om ingen lyssnar. Nu är det så, inte så att ingen lyssnar, men ändå, jag tycker att ni kan väl göra mig den tjänsten att ni faktiskt inte spolar förbi sponsen. Det är också min inkomstkälla och det är så jag kan betala Anneli för att hon gör det här jobbet. Jag känner att vi, alltså jag och ni, är tillräckligt tajta för att jag ska våga be er om det här. Och så fick ni lite mer insikt i hur det är att jobba med podd. Det är ju lite mer då än att bara prata och föra över filer, utan det är att skriva texter, kontakta forskare, tänka ut stolpmanus och sälja. Slutpratat för nu. Nu kör vi ett litet dagboksklipp från när jag precis hade träffat en kompis och kände mig omogen. Jag har precis träffat en kompis som har läst på väldigt mycket om bebislivet. en kompis som inte kände som att hon skulle göra det. Och det är någonting som känns med det. Jag trodde vi hade varandra i det här påhittade ointresset för barn, eller vad det är. Mami, mamacita. Okej, ny vecka, nya funderingar. Hej Anneli.
Hej Amanda.
Du, jag fick lite av en uppenbarelse efter att jag hade umgåtts med en kompis som nyligen har fått barn. Hon är, precis som jag, har varit väldigt inriktad på karriären och tyckte att det var extremt tråkigt med barn. Jag tror hon lyssnar på podden, så att, ja, bara så vet, nu kommer jag prata om dig och jag hoppas att det är okej. Men hon då känner sig så otroligt glad för att äntligen ha fått den här pausen i livet. Mm. Och det är glad för hennes skull, genuint. Men sen så börjar hon prata, eller vi pratade såklart lite om bebisgrejer och så. Och hon hade gjort väldigt mycket research på olika saker. Till exempel potträning och liksom sånt som egentligen är skittråkigt. Men ju som man kanske, ja, pun intended, haha, måste bry sig om när man har ett barn. Men då kände jag att jag nästan blev sårad för att hon hade gått in i mammarollen så totalt. Eftersom att jag trodde att vi hade varandra där.
Just det.
Så märkte jag när jag gick därifrån, jag bara, varför känns det här jobbigt? Vi hade väldigt mysigt häng och liksom så. Men tänkte, aha, det jag lägger det här också på mig själv. Just att det är jag som är omogen i min inställning till barn. Det är därför, hade jag bara kunnat se det här som en liten paus i livet och liksom varit harmonisk i det, då hade det gått galant. Och sen så insåg jag, shit vad jag är en av de här mammorna som liksom, som ytterst, man känner sig som en dålig mamma, man har dåligt samvete för allt. Men när jag har sett den framför mig, när jag ser det i skrift eller vad som helst, för det är ju verkligen många som yttrar att de känner sig dåliga, då har jag tänkt att det är en liten självömkande typ som sitter och gråter i fosterställning. Och det är liksom inte någon jag riktigt kan identifiera mig med. Men så insåg jag, det är ju exakt det här som jag håller på med. Jag skyller varenda grej liksom, som jag tänker att det här hade jag kunnat göra bättre och då hade det bara varit lätt. Alltså jag hittar ju alla anledningar.
Otillräcklighetskänslor av olika slag.
Precis.
Det kommer ju verkligen med föräldraskapet. Därför att vi har bilder av hur vi borde vara och vi, så här, i den mån vi är förberedda. Eller om vi är ganska faktiskt oförberedda. Så där, att vad förväntas av oss? Vad förväntar jag mig själv? Mm. Vad får jag höra? Vad tar jag in? Hur sållar jag informationen som finns runt omkring mig? När du går ifrån den här, som du säger, härliga liksom, träffen, så händer det många saker i dig. En del av dig låter ju som att det var sådär, men det var fint att träffas. Och en annan del, det väcker tankar och känslor.
Ja.
Och, vad sa du? Om jag bara hade haft en annan skönare.
Ja, precis. Jag känner mig som ett omoget barn. Som liksom förväntar mig att have it all och liksom, som förväntar mig att livet ska kunna fortsätta på samma sätt. Och jag tänkte verkligen så, åh, typiskt, nu njuter hon så där mycket. Ja, hade jag bara haft en lite bättre inställning.
Just det,
hade jag också.
Den där, om du bara hade haft en liten bättre inställning. Ja. Det är ju många föräldrar som faktiskt får höra.
Okay.
Att nu är det så, ja, men om du bara tänker lite positivt. Som om det skulle få oss att må bättre om vi inte har sovit på flera nätter till exempel. Eller så är det en pepp som landar väl. Vi vet inte riktigt. Den är vansklig i alla fall att uttala. Det här med att du känner dig liksom barnslig eller sådär, om vi kopplar det till någon slags kronologisk ålder som ett barn som inte är som omoget eller så. Jag tänker att många av de föräldrar jag har träffat genom åren som har känt sig mest besvikna på hela den här omställningen, det har varit just de lite äldre föräldrarna faktiskt. Så de som har...
Hon är tyvärr 2 år äldre än mig. Så att...
Ja, men de föräldrar som har haft, liksom, har livet på plats, har jobbat sig, har liksom bostaden, jobbet, utbildningen, det flyter på, det etablerad parrelation och liksom vill kröna den här tillvaron. Det enda som saknas egentligen är den här liksom föräldrablivande biten och den här bebisen, där det absolut inte landar bra i tillvaron. Och det är mycket kamp innan det landar och det känns som att jag förstår mig själv i den här nya rollen. Mm. Så finns det de som ramlar in i föräldrablivandet och får ägna mycket tid åt att be om ursäkt för att de blir gravida på tredje dejten och känner egentligen inte varandra eller har precis flyttat ihop och blir gravida. Och där går det hur bra som helst. Mm. Så det där med att vara förberedd eller inte förberedd, det är inte det enda som har betydelse.
Okej, då är det fel på min personlighet.
Ja, då hamnar vi där istället.
Ja, precis. Nu tycker jag ju såklart inte det, men det han svepar förbi. Aha, om jag bara var lite mer relaxed and went with the flow, då.
Ja, men om det är så här, om vi har en idé om hur vi vill leva våra liv, det är ju någonting som premieras. Det är ju någonting som vi uppmuntras att veta hur vi vill ha det, eller hur? I det här fallet, det blir en faktor i det. Om jag är väldigt tydlig med mig själv vad jag vill och så blir det någonting annat, ja, men då finns det ju något rimligt i att jag blir besviken. Mm. Så att kunna växla om, ja, det är ju en övnings, det är ju en konst att kunna. Att å ena sidan och andra sidan, och det här blev jobbigt, somligt kanske blev bra. Den här besvikelsen kan ju också vara en drivkraft. Ja, men jag vill få det att funka. Jag vill det här och jag vill det här. Mm. Jag kanske inte kan få allting samtidigt. Men somligt kommer tillbaka.
Mm. Det har jag sagt förut. Jag gjorde direkt buttermun. Mm, jag blir sur på. Mm. Kan inte få allt.
Kan inte få allt. Jag vill ha allt.
Ja. Jag vill ju det. Men om du, nu känner ju du mig och du känner bara mig efter att jag har fått barn. Men om du hade sagt någonting till mig, om vi hade träffats, om jag så här hade gått för att förbereda mig inför att bli mamma, vad hade du sagt till min typ av personlighet?
Det finns ingen typ av personlighet som jag skulle säga något speciellt till. Jag skulle nog verkligen ha velat utforska dina tankar utifrån allt som är du. Vad har du för mål på kort sikt, på lång sikt? Vad föreställer du dig? Vad tänker du kommer bli härligt? Vad tänker du kommer bli utmanande? Om det skulle bli på ett annat sätt än som du tänkt dig, vad finns det för skyddsnät runt omkring dig?
Men det som jag nog fiskar efter, det är om jag hade... Alltså, jag vet att inte... går och så här. Jag har själv sagt det. Jag tror inte att jag hade kunnat förbereda mig på något sätt. Men det, om jag hade kunnat förbereda mig på något sätt, hur hade det varit? Eller liksom, jag vet inte.
Men som sagt, tänker så här, det finns
omogen inställning, bla bla bla. Alltså, jag har ju verkligen... Eller förlåt, säg vad du skulle säga.
Nej, men jag tänker, du har väldigt mycket värderingar som dyker upp här. Omoget, det är ju som ett negativt tilltal om dig själv. Mm. Vad är det som säger att det här som händer i dig alls här handlar om omogenhet? Och vad är det i så fall?
Jo, men jag tror att det är så här, den kulturen vi har där det är så här, nu för tiden är det inte riktigt lika fint att jobba jättemycket, men man ska ändå jobba ganska mycket och så ska man gärna ha tid för mindfulness och så. Och så om man bara har alla de verktygen och liksom landat i sig själv, då kan man också stå emot utmaningar mycket bättre. Och då kanske man kan ha det här övergripande perspektivet. Att ja, men det är nu, det är en trevlig paus från livet i övrigt. Och om det här är bara en chans i livet. Alltså jag tror att det är någon liten sån personlig utvecklingsgrej. Fast väldigt, väldigt långt draget. Men kan du ändå förstå vad jag menar?
Men det är väl det här som är. Det finns ju, det som vi kanske skulle föreställa oss skulle kunna rusta oss. Mm. Det kan ju hända någonting annat i oss. Vi kan inte förbereda oss egentligen. Det är ju det vi sitter och nu snurrar runt. Om det gick att förbereda mig, hur skulle jag kunna gjort då i så fall? Finns det någon manual för det? Eller, jag tror att de flesta är relativt informerade om att det kommer innebära en förändring i livet. Mm. Men fråga de föräldrar där du har, gå till dig själv och till de du har pratat med, och jag kan titta på de föräldrar jag har träffat. Det spelar ju ingen roll hur väl förberedda vi var. Vi trodde att vi visste. Vi hade ingen aning.
Mm. Jag var med i en podd som Baby Journey, en app, har. Och Michaela Forni är programledare för den, och hon pratar om att så här... Hon hade förberett sig väldigt mycket för sin förlossning, för hon tänkte att det skulle vara en utmaning, men inte tänkt på att det skulle komma en tid därefter. Och så hade hon en kompis som bara, jag är gjord för att föda barn, jag är liksom bla bla bla. Och sen så blev det för jävlig förlossning, och hon bara, varför har ingen sagt någonting? Hon bara, fast du var liksom inte mottaglig för det här. Och jag tror absolut att det är samma för mig. Alltså, oavsett hur mycket jag hade försökt förbereda mig, så hade det ändå inte, alltså det hade inte gått. Jag var ointresserad, det hade gått ut genom andra öra, att man tar alltid in den information man själv vill ta del av. Men det med omogen, jo, för att också, det har jag väl sagt, men så här, min absoluta, jag tror att jag kan ha gjort kompisar ledsna för att jag har alltid, när vi pratat om graviditet och så, så har det alltid varit så här: no, no, no. Alltså jag har liksom velat med hela min kropp stå emot att den dagen någon ens ska komma. Till skillnad från alla andra som har bara, gud vad mysigt, bla, bla, bla. Så har det varit min största skräck att folk ska börja ens tänka på att göra barn.
Mm.
Lite av den samma personligheten i mig finns ju kvar när jag på något sätt blir besviken för att min vän har svikit mig och börjat göra, läsa på om potträning. Alltså, även om det, alltså, det är ologiskt, men jag känner mig ändå, jag tänkte att vi var bättre än så. Vi läser inte på om potträning, vi är coola.
De allra flesta skulle säga har ingen aning om vare sig potträning eller hur det blir dagen efter förlossningen. Det är svårt att ta in under graviditeten eller innan du ens blir gravid. Du vet inte. Det är som att under hela graviditeten så är förlossningen målet och det som händer därefter. Ja, du kan vara vakt informerad och du kan ha olika idéer om dig själv som den framtida föräldern, utifrån om du har haft yngre syskon, du har barn i din omgivning. Men sen finns det ju många som sådär, nej men jag har inte varit någon person som tycker om barn i någon stor utsträckning. Jag dyker inte ner i folks barnvagnar och håller inte på gullar med bebisar, men jag är vansinnigt förälskad i min egen bebis. Och så finns det de som känner att ja, men jag kommer kunna ha hur många barn som helst. Det här är det jag önskar. Det här är det jag längtar efter. Och det här kommer bli fantastiskt. Och sen bara, ja, kanske räcker med ett. Så.
Ja, jag trodde att vi skulle vilja ha tre barn. Och nu så motvilligt tänker jag på att när måste vi börja tänka på att eventuellt producera en till. Fy fan. Jag känner mig väldigt connectad med andra föräldrar på många sätt. Sen så känner jag mig också väldigt oconnectad med andra på ett... ja, jättestarkt sätt.
Mm.
Men jag ändå pratar mycket med folk i lekparken och så här, pratar med deras barn. Och jag tycker ändå att jag är ganska bra på att prata med barn. Så här, frågar dem vad de heter och liksom säger, aha, är det sant? Och så visar jag, så när de säger vad de önskar sig, så säger jag, oh, gud vad coolt. Och liksom, jag tycker att jag är bra på att vara på barns nivå. Men så skickar mamma sms och bara var ute och gunga. Hon bara, fy fan vad barn är jobbiga. Bara, jag heter det här, jag är så här gammal, bla bla. Och jag bara, gud, det där tycker jag också. Barn är skitjobbiga, men nu bara så här, som en överlevnadsstrategi, så ja, men
kan inte det här som vi så ofta säger, kan inte de där finnas samtidigt?
Jo.
Eller hur?
Alltså, då... Men jag känner nästan, eller jag känner inte så, men det är typ som att jag sviker mig själv genom att hålla på och gulla med de här barnen, för egentligen är de ju skitjobbiga. Så då, men... borde jag också leva enligt att de är skitjobbiga.
Ja, fast hur skulle det bli?
Ja.
Eller hur?
Nej, men då behöver jag bara prata med Hedda.
Ja, ja. Nej, men så här. Men det är väl det här, jag tycker det här är så fint, belyser det här som vi har varit inne på flera gånger. Att det behöver ju faktiskt inte kännas härligt för att det ska bli bra.
Nej.
Att vara i relation till de här barnen och se, du möter ju faktiskt dem i deras behov i parken. Och de vill visa och du uppmärksammar det. Mm. Och du gör det på ett fint sätt, även om du sådär, ja... Det här var kanske jobbigt också, men där och då så blir du ju upptagen i relation med det här barnet som faktiskt kommer att visa någonting.
Mm.
Det blev någonting där i stunden mellan er, och det är ju precis som ett leende eller att hålla upp dörren för någon eller ge plats åt någon. Vi gör ju det här automatiskt, det är ju vår sociala kompetens i det, där vi rör oss i rummet.
Jättefint.
Och när du rör dig i parken så, ja då... Och pratar med barn.
Mig efter deras tråkiga intressen. Ja. Ja,
som jättegulligt. Du gjorde när Hedda var bebis och ni hängde i soprummet.
Ja.
Så.
Verkligen. Jag tänker också på, för nu så åker vi en del tunnelbanor. Hon älskar att stå mot de här nya tunnelbanorna. Då kan man ju stå där och liksom titta ut. Och det tycker hon är jättekul. Och så liksom äter hon på sitsen och har sig. Och så tänker jag verkligen på det du sa när vi pratade någon gång om ens mobilanvändning.
Just det.
Och att så här... barnen kollar runt och vill connecta med folk. Och jag förväntar mig absolut inte att folk ska bara, åh gud vilken gullig. Och sen så blir jag glad när de pratar med Hedda. Men att, ja, jag tycker det var så rörande att barnen söker omgivningskontakt. Mm. Och nu är det många som är upptagna med att inte ge någon kontakt. Men de är sociala varelser som vill samspela.
De vill samspela, och det här, det är ju så fint också, om de får ögonkontakt med en främling på tunnelbanan eller bussen, då checkar hon ju tillbaka på dig, eller hur? Kolla, mamma, är den där personen, är den okej?
Okay?
Om du uppmärksammar den interaktionen så blir det ju någonting där som ni delar.
Så gulligt att liksom man får några frågor, är det här bra? Alltså, och att man får visa, jo men du kan känna att det är bra, och ja, det är ju helt otroligt faktiskt. Vilken ålder är din favorit på barn?
Åh, den där frågan har jag faktiskt fått vid flera tillfällen. Mm. Just utifrån att vi jämför och, eller det här som, ja, väntar du bara, det varje kommer sen. Varje ålder har sin skär. Det är så otroligt svårt att svara på. Därför att det är så intensivt i början. I efterhand så finns det mycket som är så otroligt spännande. Mm. Men det är 17 inte så spännande när vi är i det.
Nej.
Så att då blir vi lite nyfikna kanske i efterhand på vad var det som hände. Jag träffade en förälder.
Det är ju där jag är nu typ.
Men så här, det där, oj, men nu förstod jag. Eller tänk om jag fick göra om det när jag har kanske flera års erfarenhet. Tänk om jag fick göra om spädbarnstiden. Mm. Wow, vad häftigt. Men det var inte häftigt då. De samtalen har ju suttit i många gånger. Mm.
Gud, men apropå det, precis, njuta. För jag kan ju också tänka så här, redan det som alla sa. Men varför tyckte jag inte att det var härligare när Hedda såg på mig? Men jag vet ju att jag hade aldrig kunnat tycka. Och hade jag fått välja så hade jag nog inte valt att ha det överhuvudtaget. Om det var tvungen att vara allt eller inget. Men jag skrev med någon på Instagram som liksom tackar för podden och så här. Det här med att njuta, det är inte så lätt. Att njuta av spärrbarnstiden, bla 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 bla. Men och då så tänkte jag så här, det är typ som att säga till folk, men njut nu av att du har haft corona. Visst, det är jättejobbigt, men det är faktiskt en engångshändelse som är historisk. Alltså det är, för vad är det man ska njuta av? Bebisar är supergulliga, och sen så visst, det finns ju de som är snälla också, men de har ju riktigt dåliga personligheter, många av dem.
Nej, men så här, jag tänker att det är så ohyggligt intensivt och krävande, och de flesta nyblivna föräldrar ägnar ofantligt mycket tid ensamma med den här lilla bebisen. Då är det väl inte så konstigt att den känslan blir så stor och så omfattande. Den tar upp så mycket av den vakna tiden för oss.
Mm.
Sen de här stunderna som är gossiga, mysiga, lugna, lugnet mellan skriken. Vi hinner liksom inte landa ens och njuta av dem, för vi är så förberedda på nästa omgång. Mm. Så att vi går i någon slags förväntansoro hela tiden. När ska de vakna? När kommer det här hända? När? Och så. Och har jag planerat allting nu? Och hur kommer det bli? Och nu måste jag fixa här. Att, jag tänker, det är överväldigande. Det är jobbigt.
Mm.
Och sen de här stunderna som är mysiga. De kan tendera att drunkna i det här.
Mm.
Så det är mycket av jobbet och det vi har samtalat om. Det är ju att vara i de här stunderna. När de faktiskt inträffar.
Mm. Viktor, i början i somras så gjorde han en övning med mig där jag skulle skriva upp så här olika sjok under dagen. Och sen markera dem utifrån grönt, gult och rött.
Just det.
Och liksom se vilken färg blev det mest av. Och då var rött panik och grönt var bra.
Mm.
Och det blev väl mest röd-gult.
Mm.
Men kanske ändå lite mer grönt än vad jag trodde.
Mm.
Vilket jag absolut inte kunde ta in. Men någonstans var det bra att i en sekund tänka, aha, jag har inte lidit precis hela dagen.
Mm.
Fast även i efterhand känns det som att jag led precis hela dagen. Så.
Om du skulle titta på de där små gröna småpluttarna i det här stora choken av rött och gult.
Mm.
Vad hittar du för känsla där?
Mm. Nej, alltså jag vet inte. Jag kommer bara... jag är så, eller just idag så orkar jag faktiskt inte tänka på sommaren och börja gråta över allt som var. Utan nu är jag så glad för att vi har haft första gråtfria avsnittet i Föräldrapoddens historia.
Du värjer lite från den.
Ja.
Men vi kanske kan återkomma till den i det här forumet eller i något annat sammanhang. Därför att det är ju precis de där små gröna mikroskopiska små pluttarna i den här röd-gula soppan av jobbiga känslor. Att se att de där gröna över tid, om du skulle göra samma Viktors diagram nu...
Mm.
Mm, hur mycket grönt är det?
Troligtvis mer. Just nu håller hon nog på att få tänder. Och om det inte är tänder så blir jag galen. Mm. För att hon är rätt störig nu igen. Så jag tänkte, ja, vad härligt att få det. Det var en månad njutbar Hedda som vi fick. Sen blev hon sitt större gamla jag.
Men du som har fått följa dig över tid skulle du säga att nu är det gula, röda pluppar i en ganska stor grön tillvaro.
Precis. Mm. Från att vara en morotssoppa med lite ärtskott i så har det blivit en spinatsoppa med chiliflakes på. Så vilka slutord! Men jag skulle ändå vilja göra en mental high five med dig och mig och alla lyssnare för, som sagt, Föräldrarapportens första gråtfria avsnitt, tror jag.
Juhu!
Ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt för podden, men för mig är det bra.
Härligt.
Small step. Tack.
Tack.
Läkarmissionen är med igen och sponsrar. Och nu vill jag verkligen att ni lyssnar för allas skull. För om ni blir månadsgivare så kommer ni nämligen få en jättebra gåva. Så det är två flugor i en smäll. Ni får någonting som är väldigt bra för er. Och ni ger pengar till en väldigt god och viktig sak. Ledtråden för den här gåvan ni får, det är att det har med massage att göra. Men först lite viktig info om vad för projekt era pengar kommer gå till om ni blir månadsgivare. På då läkarmissionen.se/Amanda. Det här är i Demokratiska republiken Kongo. Och där är det så att 12 av 100 barn dör innan de har fyllt 5 år. Som underbara Klara skrev på sin Instagram. Det är liksom som att 10% av grannskapets barn skulle försvinna innan de är 5. Eller typ som att 10% i en förskoleklass bara skulle dö innan de är 5 år. Det går ju inte att tänka på, för det känns så himla orimligt och sjukt. Anledningen till att de här barnen dör, det är att det sker så mycket skit och våldsamheter. Och när då familjerna tvingas fly från sina hem så förlorar de ju sina hus, sina djur, sina odlingar. Och att på flykt ha tillgång till mat varje dag är ingen självklarhet, så barnen blir undernärda. Jag har tidigare pratat om Pansy-sjukhuset där kvinnor kan få en säker förlossning. Och pengarna som går, om ni blir månadsgivare, går då till Pansy-sjukhuset. Och där kan ett barn få en behandling på det här sjukhusets nutritionsavdelning. Behandlingen innebär att de får en typ av näringsrik välling som de dricker 6 gånger om dagen. Och då i genomsnitt så behöver barnen stanna på sjukhuset i 15 dagar innan de är friska igen. När man blir månadsgivare och ger 100 spänn i månaden så innebär det att 13 barn per år får hjälp att överleva. Snälla, gå in på läkarmissionen.se/Amanda och bli månadsgivare. Det tar bara någon minut och man kan göra det direkt via mobilen. Och det som ni får då, det är en massagekudde Flow Pillow från Flow Life. Jag har ju nämnt så många gånger att jag är så förtjust i Flow Life. Och den här massagekudden har infravärme och maskerar så himla skönt och bra. Jag vet att man måste ha det som förälder. Jag testade den på ett lopp för några år sedan och köpte den då på studs. Och den är värd 1000 spänn, så det är väldigt, väldigt generös gåva. Jag fick vara med och önska vad man som månadsgivare hos Läkarmissionen skulle få. Snälla ni, jag ber er gå in och bli månadsgivare. Stötta din egen kropp för att du får den här fina gåvan. Men framför allt såklart, hjälp barnen att överleva. 100 spänn i månaden, det är liksom knappt en utelunch. Tack snälla ni och tack Läkarmissionen. Pappa Pepp!
Hurra!
Hurra! Du vet att det är så många som skriver, jag älskar pappa Pepp.
Sant.
Ja, och då är det ändå så här, jag tycker det är mysigt att snacka med dig och jag tycker det bidrar med ditt perspektiv. Men det känns som hälften av gångerna att det är typ dålig riktig substans. Andra gånger att det är lite bara blaj. Men jag tycker att det är mysigt ändå.
Ja, men inte.
Okej, nu vill jag fråga dig, till att börja med, vad är personlig utveckling för dig?
Det är att utveckla sin person. Man är på ett sätt och så utvecklar man nya sidor av sig själv. Eller förbättrar saker av sig själv, eller?
Okej, för jag tänker ju att det är för att jag är för omogen. Att jag har haft en omogen inställning till att få barn. Att det är det som är anledningen till att jag tyckte det var så jobbigt. Kompisar som är mer zen, de kan hantera det mycket bättre. Tror du att det stämmer?
Nej.
Nej.
Eller vad menar du med att mogen inställning då?
Jag menar att de bara säger, åh gud vad skönt, nu kan jag vara ledig från jobbet ett år. Nu är det här som är mitt fokus.
Och vad är en omogen inställning då?
Som jag, att jag bara gör det här, försöker göra det här på sidan av mitt vanliga liv. Att jag inte har liksom greppat att bebisen är huvudgrejen. Hur har din inställning varit?
Till att bli pappa?
Ja, det vet vi väl egentligen att den har varit god och så. Men jag menar, har du tänkt att nu byts hela mitt liv ut, nu är det här som är mitt fokus? Fast å andra sidan, det är svårt för män att svara på, för ni tar inte oftast inte föräldraledighet på samma sätt som kvinnor gör. Men så är det ju.
Ja, kanske. Ja. Eller på gruppnivå, ja. Men vad menar du? Men du tappar mig lite här.
Ja.
Det är lite som att säga, ja men är det för att jag har en omogen inställning?
Mm.
Det blir lite så här tautologi.
Vad betyder det?
Cirkelresonemang liksom. Uh-huh. Alltså att om man har en mogen inställning, då är man tillfreds med att vara med sina barn.
Exakt.
Och om man har en omogen inställning, då är man inte tillfreds med sina barn.
Ja.
Och om jag har en mogen, då är det för att jag inte har en mogen inställning som jag inte är tillfreds med att ha barn. Alltså det är ju
Det är cirkel... bara finns
Nej, då säger du att ha mogen, det är så här cirkelresonemang. Liksom.
Okay.
Det är samma sak. Det är som att säga, då definierar du mogen inställning som att du är tillfreds med dina barn.
Ja, och med livet i allmänhet kanske. Mm. Mm. Ja, men det är ändå, för jag har också slagit, nu var ju det här några månader sedan när vi spelade in det här, men alltså, jag verkligen minns när jag hade varit hos den här kompisen och bara, åh, det är så skönt att vara hemma, och innan det så hade vi verkligen haft samma inställning till barnen. Ja, de är kul så länge de finns och inte syns ute typ. Men plötsligt så var hon så himla... Och man tyckte att det var så jävla soft med att få den pausen i livet. Och njöt så mycket av att ha det lugnt och liksom så. Och så har hon aldrig varit riktigt tidigare. Och då så blev jag så här, shit, aha. Om jag hade jobbat tillräckligt med mig själv. Då hade jag också kunnat tänka på det här sättet. Då hade jag kunnat embrace den här tiden mycket bättre.
Mm-hmm. Jag tror alla som uttalar sig om föräldraskap. Mm. Känner flera saker än det de säger. Mm. Det är en del av det. Och mm. de kanske blev förvånade att det... Det kanske var en så stark upplevelse att de kunde känna sig tillfreds. Eller, eller vad vet jag. Men det betyder inte att de bara är tillfreds heller. Och tycker att det alltid är härligt.
Nej.
Troligtvis.
Det är sant. Det är som dubbelpsykologi. Jag får först av Anneli och sen blir jag påminn av dig. Jaha. Nej, men på ett bra sätt alltså.
Ja.
Jag gillar det. Har du några tankar som du har tänkt kring föräldraskap på senaste helt fritt? Eftersom att folk gillar pappapepp så mycket.
Jo, men nu är ju Hedda väldigt, väldigt... gosig och härlig.
Mm. Hon fyllde 1 år igår när vi spelade in det här.
Ja.
Alltså jag grät så mycket. Det kändes så stort att vi har klarat det här året. Jag brukar gråta. Ja. Jag började tänka på det.
Ja, men hon, det är så himla, nu är det ju verkligen belönande.
Ja, det är...
Och det är roligt att vara med henne.
Aha.
Hon pekar på saker, interagerar. Vi gjorde ju den här busgrejen nu.
Just det.
Hon först stoppade hon in, eller hon sträckte fram nappen. Och så tog jag den i min mun. Och så, som hon brukar göra. Och då ryckte hon ut den i mun. Och då började jag låtsas gråta. Och då började hon skratta. Och så gjorde hon det om och om
50 gånger typ. Det var så kul. Ja, verkligen. Kul. Det är fantastiskt just nu. Och jag... Vi skålade ju för varandra igår. Men att vi har... klarat det året.
Ja, det är.
Äntligen känner jag mig mogen. Äntligen njuter jag av tillvaron med Hedda.
Härligt.
Och du, ja, du är precis lika mogen eller omogen som vanligt.
Jag känner ju...
Vem tycker du är mognast av oss?
Men det är det där. Vad betyder det för dig?
Jag vet inte.
Att vara mogen?
Jag bara, spontant, så bara, du ska alltid hålla på och resonera så mycket.
Ja, men du känns mognare än vad jag känner.
Tycker
du? Ja.
Äsch, varför då?
Nej, men därför att... Men du gör så många olika grejer. Alltså du är så erfaren inom olika saker med att du är så driftig och hittar på grejer.
Mm,
och det snart. Känns moget liksom, att ha så många olika saker igång.
Gud vad gulligt. Mm. Vad glad jag blir. Tack. Ja, det var lite svamligt. Men folk tycker ju om att höra dig som sagt. Och jag tycker om att du är med också. Så att, tack för den här veckan.
Tack.
Nu ska jag ringa upp Anna Sarkadi, forskare, och hon har bland annat gjort en studie där hon undersökte vad barn tycker om så kallad sharenting, alltså ja, dela bilder, parents som sharear bilder på barn. Och det är såklart svårt för en bebis i Heddas ålder att uttrycka sig om sin åsikt, men det är ju ändå en intressant fråga eftersom att jag såklart reflekterar jättemycket över det eftersom att jag verkligen delar saker som är personliga för Hedda. Jag kanske ska prata mer om det framöver och hur jag tänker där. Men först så ser vi vad forskaren säger. Hej Anna!
Hej!
Du, kan inte du berätta för en som inte kan något om forskning, vad är det du har forskat på, om det går att göra lite kort?
Det vi gjorde var att vi i samband med en sån här vetenskapsfestival på Fyrishov här i Uppsala samlade in barns åsikter om vad de tycker om att föräldrar tar bilder på dem och delar bilder på dem. Och till vår hjälp hade vi en iPad där vi hade liksom gjort ritningar, gjort bilder på att, du vet, att ta kort på kamera och så skicka till kanske mormor och morfar eller lägga upp det på Facebook eller sociala medier. Och det var ungefär från 4-5 års ålder som barn var tillräckligt stora för att förstå det här.
Yes.
Och sen uppåt i åldrarna. Och det vi såg var att barnen var otroligt tydliga med dels att man bara får ta kort om barnet har sagt okej. Och det är också bara okej att skicka bilder eller lägga upp bilder om barnet har sagt okej. Och mer okej var det att skicka till kanske en mormor eller morfar sådär, eller farmor, farfar, som man var, kunde vara lite mer tillåtande, men verkligen bara om barnet tycker det på sociala medier. Mm. Och vi var lite förvånade över att barnen hade så pass bestämd uppfattning.
Ja, just det.
I frågan.
Jaha, ja, där kommer ju jag hamna i en fälla, eller vad man ska säga. För att alltså jag är ju en 10 månaders eller 11 månaders bebis och jag tycker liksom jag har en bristande respekt för att hon är en egen individ än så länge. Mm. Jag tycker att hon är en bebis och att bebisar är generiska, men hur ska jag tänka, tycker du?
Jag tycker att du ska tänka vad för slags bilder du själv skulle vilja blev upplagda på dig. Alltså man kan ju, det är klart att en gullig bild är en gullig bild, men 11 månader kan ju inte ge sitt samtycke än. Men det som är på sociala medier försvinner ju inte, eller hur? Det finns ju kvar. Så skulle man vilja ha upp någon bild på sociala medier på sig själv där man sitter på toa eller grinar illa eller är förbannad och fräser och spottar och sådär, eller inte. Så jag tror att det är liksom ändå att man får utgå från sig själv.
Okej, men då känner jag mig lite tryggare, för just jag är ju väldigt transparent med det mesta, så jag har liksom inga problem med att...
Men det är ju ditt val. Ja. Mm. Du har ju möjlighet att välja det. Hon har ju inte riktigt möjlighet än så länge att välja det.
Ja, jag får fundera, för att jag förstår att det liksom inte är helt enkelt. Men samtidigt kan jag också uppleva att det är väldigt svartvitt. Antingen så är man som jag och delar med sig hur mycket som helst av sina barn. Mm. Eller så är emojis, och det är nästan som att folk tror att det är Säpo som måste skyddas på något sätt. Vad tänker du om det?
Alltså det jag tänker på, vi gjorde en annan forskning där vi intervjuade mammor som var 80-talister, och det här var ju kanske 10 år sedan, och om föräldrastöd och föräldraskap. Och då började de spontant prata om Facebook och hur otroligt stressad man kan känna sig av att folk lägger upp några idealbilder, att det är bara det som syns på Facebook. Åh, gud vad mysigt, nu har vi bakat bullar igen. Och jag menar, det är ju en falsk bild också, så jag kan tycka att det verkligen finns ett värde i att våga vara brutal ärlig och säga att det var en skitdag idag, eller det funkar inte alls bra. Så att den aspekten, den transparensen och modet egentligen, det kan jag tycka är väldigt viktigt. Men sen om den här skitdagen ska liksom demonstreras med ett ledset barn som man lägger upp en bild på, det är ju inte alls så övertygad om. Därför att då handlar det om barnets integritet på ett helt annat sätt. Jag vet inte om det där är någon hjälp. Och jag menar, hur du ska tänka, det vet ju bara du.
Ja men precis. Men det är ju som du säger, svårt för en 10 månaders att ge sitt samtycke. Men, och jag har ändå börjat tänka att när hon är 2, då känner jag ändå att då är hon lite mer av en person. Och då det känns som någon magisk gräns. Bara upptäckte jag häromdagen att då vill jag nog vara lite mer försiktig med det hela. Men
nu låter det som, nästan som att vissa pappor som tycker, eller tyckte i alla fall, för att barn är inte barn förrän man kan sparka fotboll med dem.
Vad kul att du sätter mig på plats lite.
Egen person, och jag lovar dig att det går så fruktansvärt fort. Min minsting, min bebis, fyllde 15 i morse, längre än mig med basröst. Och då skickade farmor en massa gulliga bilder på honom. Och han var inte super imponerad över alla. Så att då fick jag verkligen den här reflektionen. Och vi kan tycka att de där bilderna är gulliga. Eller han kanske ser trumpen ut på något. Eller ibland ser man föräldrar lägga upp såna här kanske inte så smickrande bilder på studentskylten. Men det är inte alls säkert att din 15-åring kommer tycka att det där var himla kul.
Okej, du menar alltså att han tyckte då... Alltså det var inte det klassiska, mamma slutade hålla på och visa bilder på mig när jag var liten. Utan det var faktiskt att han tyckte inte heller att det var kul att bilderna inte var så snygga.
Nej, precis. Farmen hade satt ihop en liten sån här... Vi tyckte att det var jättefint collage. Men då var det liksom... och han ser jätteglad ut på någon bild och lite trumpen på någon annan. Och han var lite sådär, vad är det här för bilder?
Okay.
Nu altar jag honom istället. Så snacka om att jag inte lever så. Men det var i alla fall en reflektion kring bilderna. Nu var de ju inte uppe på sociala medier. Men jag tänker att det gäller att ha med sig att barnen växer upp fortare än kvickt är de själva på sociala medier och det är TikTok och allt möjligt. Och jag menar, halvt kul om när hon är 6 år och att kompisar upptäcker, men kolla här när det var bebis, gud ja, se eller så. Så att det är liksom den aspekten också.
Ja, men jättebra. Jag ska ta till mig och fundera lite, men jag tänker också samtidigt nu din son då, om det blev ett exempel här, men om han då, alltså jag hade nog kunnat tänka att jag hade också blivit sur på mina föräldrar om inga bilder hade funnits när jag hade andra humör än att jag var glad. Då hade jag inte tyckt att de hade dokumenterat mig tillräckligt väl, så det är ju också ett perspektiv på det.
Precis, det är ju som den här, de här föräldrarna som reflekterar över att Facebook är en otroligt falsk bild och att man mår bara dåligt av det.
Ja. Ja, men intressant. Jag kan tänka mig att du har hur mycket mer kunskap som helst. Att vi kanske hörs någon gång framöver. Och jag har börjat göra avsnitt där jag bjuder in experter så som du, som kan någonting specifikt om föräldraskap. Så att vi får se om vi hörs mer.
Kul, och fortsätt fundera. Jag tycker om den här liksom, att man vrider och vänder på saker och att det inte är svart och vitt.
Utan nej, det är ju inte
att,
det.
Att man vågar ställa frågor och tänka till.
Ja, precis. Ja, grymt. Tack så jättemycket, hörru du. Ha det bra så länge.
Tack själv. Tack, tack.
Tack för idag, hörni. Hoppas att ni tyckte att det var härligt. Ni får jättegärna följa mig på Instagram. Jag heter Amanda Koldén och vi hörs nästa vecka. Hej då! Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina. Klubben, den är hemma, du är iskall. Säg stopp! Det här var en produktion ifrån Pod Agency. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.